Så, god morgon, välkomna också till er som lyssnar på internet. Och vi ska slå upp Romarbrevets 8:e kapitel. Romarbrevet 8. Och vi ska läsa verserna 19 till och med 23. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord, tala till våra hjärtan. Tack Jesus för lovsång, gemenskap. Och nu ber vi att ditt ord får vara rikt ibland oss, som det står i Kolosserbrevet 3:16. Och vi är tacksamma Jesus. Vi ber att du smörjer din tjänare att förkunna ordet. Och här är vi bara så tacksamma att ditt ord är för evigt fast i himmelen. Och allt annat kommer att skakas, allt annat kommer att utmanas, men ditt ord förblir i all evighet. Och det är det ordet som vi vill föreviga idag i våra hjärtan och lära känna dig lite mer. I ditt namn, amen. Romarbrevet 8, med början i vers 19. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av en egen vilja, utan genom honom som lade den under, därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelse och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Och nu översätter Svenska folkbibeln här i vers 23 det här ordet att vi väntar på den här befrielsen, men egentligen är det ordet adoption. Man väntar på sin adoption. Jag ska beskriva alldeles strax vad det innebär i sammanhanget. Men jag vill först att vi läser 1 Johannes 3. 1 Johannesbrevet kapitel 3 och vers 2. Den tror jag faktiskt att vi läste förra söndagen. Men för er som har varit med förra onsdagen och kanske lyssnade på internet, så märkte ni säkert också att det budskapet var också lite grann en fortsättning. Och repetitionen är kunskapens moder, som det heter. Men första Johannes brevet, 3 kapitlet, 2 versen. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Men vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Så det är ganska märkligt. Det står här att vi redan nu är Guds barn. Men sen står det att vi ska bli Guds barn. Det stämmer ju inte. Vi kan ju inte bli någonting som vi redan är. Och vi talar ofta om liksom att vi är redan Guds barn. Liksom, och vi kan inte bli mer. Vi har fått en ställning hos Gud. Så många gånger tänker vi, okej, det är bara att lägga armarna i kors, sitta tillbaks, luta sig bak och säga att allting är klart. Och det är det också. Allting är fullbordat. Men vi lever ändå kvar i denna värld. Med köttet, alla de begränsningar och utmaningar som det innebär. Vi lever kvar här för att Gud vill att vi också i denna tid, i denna värld, ska lära känna honom. Att vi ska korsfästa vårt kött och låta oss bli styrda och kontrollerade av Guds ande. Och det finns en anledning till det. Så om vi återvänder kort, inte kort, men återvänder till Romarbrevet, 8:e kapitlet här, och med början i vers 9, så talas det om en dag som ska komma. Och den här dagen kommer att vara en dag som är mycket stor.
Det står till och med att hela skapelsen, ni vet den där sången vi sjunger när träden ska klappa i händerna och såna här saker. Det är en dag jag ser fram emot. Hur kommer det att se ut? Men liksom hela skapelsen på något sätt väntar på att se denna dag. Inte bara vi, men allt annat. Och det är väldigt intressant att se hur Guds barn, det vill säga vi, kommer att uppenbara en härlighet som alla kommer att bli imponerade av. Och vad är detta för en dag? Vi ska tala om Guds barns kommande härlighet idag. Och ni vet ordet att vara under en förbannelse. Det är ingen som vill vara, men man hör det. Den personen är under en förbannelse. Och att vara under en förbannelse betyder egentligen att vara avskuren ifrån Guds välsignelse. Att vara på en plats där Guds välsignelse inte når mig. Ni vet hur Satan hette Lucifer innan han föll. Och Lucifer betyder egentligen ljusreflekterare. Därför att ingenting som är skapat har en härlighet i sig själv. Det är bara Gud som har det i sig själv. Så allt som uppvisar en härlighet, det är någonting som reflekterar hans härlighet. Och detta gjorde Lucifer på något sätt mer än någon annat skapat. Mer än någon människa eller ängel eller någonting. Av den högste ärkeängeln. Som en del tror av olika anledningar, till och med var den som ledde lovsången i himlen och på något sätt ansvarade för änglarna. Men det kanske är ett mått av spekulation och vi behöver inte syssla med sådana saker. Men att han var den högste. För till och med ärkeängeln Mikael vid ett tillfälle i Judas brev står det om att han tvistade inte med Satan. När det gällde Mose kropp, utan han sa Herren må näpsa dig. Och han har en auktoritet fortfarande. Han har den auktoritet som människor ger honom, men i Kristus, där vi är dolda som troende, har han ingen makt över oss. Och jag tänkte på detta, hur han reflekterade, men han valde att gå bort ifrån Gud. Han valde att leda ett uppror mot Gud där han tog en tredjedel av änglarna med sig. Och han hamnade därför under en förbannelse. Han är idag på en plats där Guds välsignelse inte når honom. Och så är det också med oss. Att vi kan välja att ställa oss utanför Guds välsignelse. Vi vet vad som är rätt. Gud har gett oss sin bok, skriften, Bibeln. Han har gett oss sin heliga ande som leder oss till hela sanningen. Men om vi medvetet fattar beslut där vi ställer oss utanför Guds välsignelse. Ja, då är vi på ett sätt under en förbannelse i vår erfarenhet. Och där vill vi naturligtvis inte vara. Men Gud har också gett oss en utrustning. Vi bekänner och vi blir återigen upprättade och vi kan ta del av Guds välsignelse. Men tänk på hur vi tänker oss ibland hur världen skapades. Edens lustgård, Adam och Eva, de fick sitt val. De gjorde sitt val och de föll. Och vi föll med dem. Och vi lever i en värld som uppenbarligen lever i konsekvenserna av deras synd, som på det sättet också är vår synd. För vi föds in i den här världen som upproriska och rebelliska mot Gud. Och vi är delaktiga i detta uppror, i detta fall. Men Gud har ställt fram för oss en frälsare, som den här tiden också talar om, jultiden, som vi kan tro på. Och när vi tror på honom så upphävs denna förbannelse i ett enda ögonblick. Vi förvandlas i Kolosserbrevet 1:13 från mörkrets rike till hans älskade sons rike. På en millisekund sker detta i det himmelska. Vi förstår det inte, vi ser det ungefär likadana som när vi innan vi trodde. Men inom oss bor en ny människa. Inom oss bor en ny skapelse. Och någonting stort, fantastiskt har hänt. Vi har blivit friköpta och vi är nu Guds barn. Och det första vi vill tala om idag, det är den nya födseln. Att vi föds på nytt. Och i 1 Petrus 1:23 så talas det om hur vi är födda på nytt av en oförgänglig säd. Men här i Romarbrevet 8 så står det så här i vers 14 respektive vers 19. Där används barn. Det står så här: till alla som drivs av Guds ande är Guds söner, som också kan översättas Guds barn. Och vers 19: till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Det här är intressant. Därför att här används ett ord som är huios i grekiska. Och det betyder ett moget barn. Någon som har blivit tränad, utrustad och är redo att representera någon i ett sammanhang. Detta ord används här, men i vers 16 så står det så här: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men här är det ett annat ord som används i grekiskan, som är teknon. Och teknon betyder ingenting annat än att man konstaterar att det är ett barn. Det talar ingenting om barnets ålder. Det talar ingenting om barnets mognad, förståelse eller hur redo man är för någonting. Utan det talar endast om det faktum att man är ett barn fysiskt. Och det står här att Guds ande i oss vittnar om att vi är hans barn. Så Gud talar till oss inombords och säger att vi är barn. Vi är födda på nytt. Vi har blivit födda av en oförgänglig säd. Och vi tillhör nu honom för all evighet. Och de här två orden används parallellt. Men när vi läser vår svenska bibel eller engelska bibel eller vad det nu kan vara på de flesta språk, så görs det ingen skillnad. Utan det står bara barn. Och vi tänker inte så mycket på skillnaden, men det är en stor skillnad. Och det är det vi ska titta på om ett ögonblick. Så det här ordet teknon, det betonar födseln. Att vi har blivit födda på nytt. Vi är hans barn, vi tillhör honom för alltid. Och i predikarens 3:e kapitel så står det att det Gud gör, det gör han för evigt. Så när han föder oss på nytt, så gör han det inte för en minut eller en dag eller en vecka. Utan när vi är födda på nytt, då gör han det för evigt. Och i Romarbrevet 11 och vers 29 så står det så här: att Gud tar inte tillbaks sin gåva och sin kallelse. Eller sina gåvor. Och frälsningen är en gåva. Så det betyder att det Gud har gett oss, det tar han inte tillbaks. Och vi tänker det ibland liksom att, tänkte nu blev jag frälst, men om jag nu gjorde fel här, då tar Gud tillbaks det. Så kanske vi gör som människor. Vi kanske ger en gåva, du förtjänar inte den gåvan, jag tar tillbaks den. Men Gud gör inte på det sättet. Han ger oss gåvan fritt. Vi får behålla den fritt. Men nu är vi hans barn. Och ibland så tänker vi på olika saker liksom som har med evigheten att göra. Och vi försöker att förstå de sakerna genom att tolka dem genom det som finns här. Så blir vi konfunderade. Vi kan liksom inte riktigt förstå hur de himmelska tingen är, för vi börjar med de jordiska. Och då blir vi alltid förvirrade. Men Bibeln säger att sätt era tankar på det som är där ovan. I Kolosserbrevet 3 och verserna 1 och 2. Så tänk på det som är där ovan. Därför att om vi förstår det som är där ovan, då kan vi också tolka det som finns här nere. Och det är viktigt att förstå den skillnaden. Jag ser så många människor som säger, hur är himlen? Och så försöker vi att förklara himlen genom något jordiskt. Men det går inte. Vi måste börja med vad Gud säger om sig själv. Vi kan inte förklara mänskligt sett mycket av de här sakerna. Och vi har blivit födda på nytt. Vi har blivit teknon. Vi har blivit barn. Och vi tillhör honom för all evighet. Det är nog för att jubla. Det är nog för att säga halleluja. Fantastiskt. Men det stannar inte där. Gud vill göra någonting mera. Och det andra han vill göra, det är att träna oss. Han vill träna oss för att vara med honom i all evighet. Han vill träna oss för att regera med honom i all evighet. Sa du regera? Ja, jag sa regera. Fantastiskt, någonting stort. Skulle vi regera med Gud? Ja, Bibeln säger så. Och vi är under träning för detta. För er som är äldre, kanske kommer ihåg detta. För er som är yngre, ni ser fortfarande fram emot det. Vissa upplevde det här alldeles nyligen. Men när man fyller 18 år, då blir man myndig. Och då händer saker. Då är man officiellt vuxen. Egentligen är man vuxen innan, fast det vet inte föräldrarna om. Men då blir man officiellt vuxen. Och då har man rättigheter och privilegier och sådana saker som man verkligen ser fram emot. Man liksom bara väntar på den dagen. Och det intressanta är att i den grekiska och romerska världen så fanns det också en sån här myndighetsdag. Men man kallades den dagen egentligen för en adoptionsdag. Och det låter lite konstigt, för när vi tänker på adoption så tänker vi att okej, man blir adopterad av en annan familj och man får så att säga juridiskt, lagligt samma rättigheter som om man tillhörde, som om man var den biologiska barnet i den familjen. Så tänker vi om adoption. Men, och det är också riktigt, men den här typen av adoption var annorlunda. Därför att här handlade det om att man redan var ett barn. Man var redan en teknon. Man hade fötts in i familjen och man hade liksom på det sättet barnets rättigheter. Men man var ännu inte redo att kallas barn i bemärkelsen att man var en fullvärdig representant. Och var det då en familj som hade det gott ställt, då tog man det här barnet och gav det över till en förmyndare, en mentor eller en lärare. Och den här personen var med det här barnet hela tiden. Och de tränade dem, undervisade dem och gjorde alla de här sakerna för att man så småningom skulle kunna bli en representant för faderns hus. Och i Gamla testamentet, eller vi kan säga i Galaterbrevets 4:e kapitel, så talas det om att vi också som troende är under den här träningen. Vi har fått den här läraren eller förmyndaren som är över oss. Och det står att i Gamla testamentet så var den här läraren lagen. Vi människorna eller de troende sattes under lagen för att tränas. Men vi vet, som vi har sagt många gånger på sista tiden i Romarbrevet 3 och verserna 19 och 20, att inget kött kan bli frälst genom laggärningen. Lagen gavs inte för att frälsa någon. Lagen gavs för att undervisa oss om att vi är syndare. Så att vi måste komma till honom, Jesus Kristus, som uppfyllde lagen i vårt ställe. Han gjorde det som inte vi kunde göra. Han blev slutet på en lag som ingen människa kan uppfylla. I Romarbrevet 10:4. Och det var lagens uppgift. Att föra alla människor i Gamla testamentets tid fram till en insikt om att de behövde en frälsare, nämligen Jesus Kristus. Och hela skriften från första Mosebok 3 och vers 15 talar om att denna Messias skulle komma in i världen. Och det är honom vi väntar på. Första advent, andra advent, tredje advent, fjärde advent, julen. Det är väntans tider. En hel värld, en tredjedel av världen firar jul. De flesta har ersatt Jesus med tomten och allt vad det kan vara. Men ändå är det detta som ligger till grund för det. Väntans tider. Att han ska komma in och förändra och frälsa hela denna värld. Och han gjorde också så. Men för oss, säger aposteln Paulus här i Galaterbrevet, som vi sa, fjärde kapitlet. Här ser vi någonting annat. Här har vi en annan lärare. Inte lagen, utan Guds ande, som nu är given till oss för att undervisa oss. Inte att föra oss fram till Kristus, för det har vi redan gjort. Vi har redan tagit emot honom. Men att utrusta oss, att träna oss för denna dag, då vi ska träda fram och representera Gud som hans barn, hans adopterade barn, i bemärkelsen fullvärdiga representanter. Och i vers 23 här i Romarbrevet 8 så talas det om hur anden är förstfrukten. Vi som har trott, vi har fått anden som en pant. Det vill säga att vi vet att vi ska få någonting mera. Vi ska vara i gemenskap med Gud. Vi ska ha en uppståndelsekropp. Allt det här. Men tills dess så måste vi leva kvar i den här världen. Vi måste leva i köttet. Inte i köttet, men med köttet. Och eftersom vi då gör detta så kan vi bli lite missmodiga ibland. Men då säger Gud, okej, men anden bor i er. Och han kommer att påminna er om att ni är hans barn, teknon. Ni är födda på nytt. Ni tillhör honom, den nya födseln som inte kan tillintetomgöras. Ni tillhör mig för all evighet. Min ande vittnar om detta för er ande. Priset vara Herren. Men, säger han, det kommer en dag då ni ska uppenbaras som Guds barn. Vi är ju redan Guds barn. Jag fattar inte det här. Jo, men här har vi det andra ordet. Huios. Som betyder de här mogna personerna eller barnen som är redo att representera fullvärdigt. Ni vet hur det är om ni har jobbat någon gång i något sammanhang eller vad det nu kan vara, ett skolarbete eller vad det är. Men någon ska göra någonting och så är man inte riktigt redo att ge den här personen det här uppdraget. Så man tänker att kan de verkligen representera rätt? Liksom. Man är inte sådär, de kanske inte gör jobbet riktigt så bra som man önskar. Men tänk liksom, sen vet man någon person, man kan lita på dem till 100%. Liksom. Man kan bara ge dem någonting och man vet att de gör det lika bra som jag själv gör. Och med samma liksom fullvärdiga representation. Och på samma sätt är det liksom att Gud vill att vi ska mogna till som kristna på ett sådant sätt att han kan ge oss de här uppgifterna så att vi representerar honom fullvärdigt i den här världen. För att han är inte längre i den här världen. Han har stigit upp till himmelen. Han sitter på faderns högra sida. Men han har sänt sin ande som bor nu i våra hjärtan. Och vittnar om att vi är Guds barn. Men anden gör också något annat. Anden tränar oss nu till att bli
hans barn, huios, de mogna representanterna som en dag ska träda fram inför hela skapelsen. Och då kommer skapelsen att jubla. Och det är intressant att se att i Hebreerbrevets 5:e kapitel och vers 8 så står det om Jesus att trots att han var son så lärde han sig lydnad genom lidande. Och här används det här ordet när det står son, huios. Jesus var en mogen son, men ändå så lät Guds ande honom gå genom prövningar och svårigheter för att han skulle mänskligt talat bli tränad och utrustad. Och ni vet hur det var ett tillfälle när Johannes döparen såg anden vara över Jesus och han hörde faderns röst när Jesus blev döpt. Och hela treenigheten var verksam. Fadern talade från himlen, anden var närvarande och sonen var också i köttet i den här världen. Så hela treenigheten var synlig. Och vad är det fadern säger? Och han säger, här är min älskade son, i vilken jag har behag. Han är en huios. Han är en mogen son, en fullvärdig representant som jag har sänt in i den här världen. Inga reservationer överhuvudtaget. Därför att i Hebreerbrevet 1:3 står det att han är Gud faderns fullkomliga avbild. Det vill säga, har vi sett honom, Jesus Kristus, då har vi sett fadern. Det fanns ingenting som Jesus sa liksom att okej, nu har ni sett det här och det här, ni har hört det här och det här, men det finns lite mer att se och höra för att ja, fadern har inte trätt fram. Nej, han var den fullständiga representanten. Och det är ganska otroligt att tänka på det, att Gud vill också att vi mognar till och blir de här representanterna. Och Gud har etablerat i den här världen en auktoritet. Och vi gillar inte det här ordet auktoritet. Det är liksom någonting fult. Det borde man liksom göra sig av med. Och vi har ansträngt oss mycket för att göra det i vår tid. Med vissa resultat. Men vet ni, om det inte finns en auktoritet, då finns det heller ingen välsignelse. Därför att välsignelsen flödar ut ur auktoriteten. Och Gud har inrättat auktoriteter i den här världen. Vi kallar det ibland för Guds delegerade auktoritet. Och när vi kommer under den, då är vi på en plats där Gud inte bara kan välsigna, utan han kommer att göra det. Varför? Jo, därför att vi intar den, vi lever i den ordning som han har etablerat. Och det är därför vi strider så mycket hela tiden. Vi strider alltid med alla auktoriteter. Ingen ska bestämma över mig liksom. Inte ens Gud. Nej, okej. Men då får vi strida med honom. Och Gud har all tid i världen. Han lever i evigheten. Och jag är perfekt exempel på det. Jag har stridit mot Gud i hela mitt liv. Och jag tror att ni kan vittna om att ni också har gjort det i något sammanhang. Liksom. Gud säger någonting och säger nej, det är inte på det sättet. Absolut inte. Och sen går jag min egen väg. Och så gör det lite ont. Ja, nej, jag böjer man ändå inte under det liksom. Och omständigheterna blir ännu hetare på något sätt. Och jag tror ändå inte riktigt på det. Och så här håller vi på. Och Gud säger bara, där när du böjer dig under denna auktoritet, som du kan bli föremål för min himmelska välsignelse. Och jag tycker det är underbart att tänka på att vi är nu under träning. Han vill att vi ska förstå den auktoritet vi är under, så att han kan välsigna oss. Det är hans önskemål. Han vill välsigna oss. Han önskar detta. Men först när vi förstår hans auktoritet kan det ske. Ja visst, vi har blivit välsignade med alla himmelska välsignelser i Efeserbrevet 1:3. Redan nu.
automatiskt i det ögonblick vi trodde och blev teknon. Födda barn. Men de välsignelser som vi kan få del av i egenskap av hujos, de mogna representanterna så av Gud, de erfarenhetsmässigt väntar vi också på. Och vi ser det mer och mer. Hur Gud välsignar oss när vi lyder hans ord, när vi kommer under hans auktoritet. Och det tredje som vi vill nämna här är att vi ska bli adopterade. Och det här ordet som används här, det är egentligen i vers 23 här, Romarbrevet 8. Vi väntar på barnaskapet. Och det här ordet för barnaskap, det är egentligen det som översätts med adoption. Och det är egentligen ordet huiothesia. Och huiothesia i grekiskan är egentligen ett sammansatt ord. Det är alltså huios som betyder vad? Ett moget barn. Men sedan är det också titemi som betyder att placera. Så vad är det han säger? Jo, ett moget barn ska bli placerat. Det är det adoptionen betyder. Jag är redan född på nytt. Jag är redan fysiskt ett Guds barn. Och Guds ande vittnar inom mig att det är så. Men det ska komma en dag då Guds härlighet ska bli uppenbarad. I oss alla. Genom oss alla. Till hela skapelsen. När dessa barn blir placerade. Var? Vi är redan placerade i Kristus. Men vi ska träda fram. Vi ska få uppståndelsekroppar. Som svarar mot den pånyttfödda ande som vi har. Och vilken dag det ska bli. Det står att hela skapelsen väntar. Bilden är egentligen att ni vet, när vi är riktigt entusiastiska. Vi liksom står på tå. Vi kan inte vänta på det som ska hända. Och det är precis samma sak här. Att hela skapelsen har lagts under förgängelsen på grund av människans synd. Och jag tycker att den här världen är helt underbar. När man ser sig omkring, en soluppgång, en solnedgång. Man tittar på naturprogram, liksom, det är helt fantastiskt. Vilken natur, va? Liksom, vilken värld. Och ändå säger Bibeln att den reflekterar bara ett litet mått av Guds härlighet. Därför att den här världen är egentligen under en förbannelse. Men det är otroligt. Är den så vacker när den är under en förbannelse? Hur ska då inte denna värld se ut när Gud en gång för alla gör upp med synden och låter sina barn träda fram i härlighet? Och det blir uppenbart för hela skapelsen vad vi blev gjorda till i den nya skapelsen. Vilken fantastisk dag. Vilken underbar stund att se fram emot. När Guds barn blir uppenbarade. Och det här var en slags myndighetsdag. Som den här förmyndaren, läraren som vi talade om tidigare. Lagen i Gamla testamentet förde och människorna fram till Kristus. Men nu för den heliga ande oss fram till andlig mognad. Och där får vi uppleva de här sakerna. Att en dag. Det, egentligen är det en bild, ni vet, när någonting invigs. En staty eller någonting. Hur det är övertäckt. Ny bil på en bilmässa. Ingen har sett den tidigare. Musik, ljus. Allting och sen whoops, drar man bort skynket. Liksom. Där är det. Och på samma sätt visar Bibeln att vad vi egentligen är, det är dolt nu. Därför att vi lever i den här världen och vi har köttet. Vi har fallna kroppar på det sättet. Vi reflekterar inte Guds härlighet på det sättet. Men läs första Korinthierbrevet kapitel 15. Som talar om uppståndelsen. Och det står att den uppståndelsen kommer att vara en helt fantastisk dag. Och det står att alla kommer inte att reflektera lika mycket. Det står att precis på samma sätt som det finns olika himlakroppar, olika stjärnor som skiner med olika intensitet, på samma sätt kommer det vara med våra uppståndelsekroppar. Och då säger någon, förklara det. Okej, kortfattat. I det mått som jag har underordnat mig denna förmyndare, den helige ande, som leder mig fram till hela sanningen, i det mått som jag har böjt mig under Guds plan för mitt liv, i det mått kommer jag också att reflektera hans härlighet i all evighet. Så säger jag, vi är frälsta, det räcker ju med det liksom, varför inte bara luta sig tillbaks? Okej, men Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9 och verserna 24-27, han säger att jag strävar mot detta, att nå fram till målet. Vilket mål? Att bli frälst? Nej, han visste mycket väl att han var en teknon. Han visste mycket väl att han var pånyttfödd av nåd. Men denna dag såg han fram emot avtäckelsen, när Guds barn skulle träda fram, när hans härlighet skulle bli uppenbarad. Vilken fantastisk dag. Och han ville få en maximal utdelning. Han sa, jag tänker inte liksom kompromissa i mitt kristna liv. Jag vill få ut så mycket jag kan vid Kristi domstol, vid bemasättet. Jag vill få så många belöningar som det bara går. Men så är det det vi ska vara motiverade av, att få belöningar. Men ni vet vad jag menar. Det är inte liksom att vi på ett mänskligt sätt strävar efter det här. Vi vilar i frälsningen. Men han säger, den dagen kommer. Och han säger att det är någonting underbart när vi får träda fram. Och redan nu så blir vi omformade till hans avbild. Vi blir inte mera barn. Vi kan inte bli mera frälsta, mera kristna, mera andliga på det sättet. Den gåva, det har skett en gång för alla. Men vi kan växa i nåd och kunskap om honom. I 2 Petrus 3:18. Och när vi gör det, då kommer vi också att upptäcka mer och mer vad som händer. Och i 1 Johannes 2:28 så står det så här: ja, kära barn, förbli i honom så att vi, när han uppenbarar sig, kan vara frimodiga och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Så vad handlar det om? Jo, att vi frimodigt tar emot allt det som han har gett oss. Och på den dagen, vi är frälsta, men så, jag gjorde inte liksom alla de här områdena som jag inte riktigt gav upp, eller alla de här situationerna där jag inte var redo att lyssna till hans röst. Jag kommer att skämmas för det. Men han säger att vi behöver inte vara så. Vi kan vara frimodiga på den dagen. Det är inte Gud som liksom får oss att skäms liksom. Har du inte varit bättre som kristen än så här? Det är vi själva som drar oss tillbaks liksom och säger, åh, tänk om jag hade lytt Gud hela vägen. Det är vi som lägger på oss det. Så vi ska bli uppenbarade. Vi ska bli adopterade. Vi ska bli avtäckta. Och skapelsen ska säga, wow, var det det som han hade gjort oss till? Var det, vilken fantastisk, liksom, änglarna bara, wow. Den enfödde sonen i Johannes 1:18 står det om. Men sedan står det i Romarbrevet 8:29 att han är den förstfödde. Och vi talade om det här för några veckor sedan. Enfödde och förstfödde. Om du är enfödd finns det ingen annan. Om du är förstfödd då finns det flera. Så med andra ord, Gud har valt oss som tror att bli hans barn. Inte i bemärkelsen bara födda på nytt. Men att han tränar oss nu att träda fram en dag. Skapelsen kommer att se vad Gud verkligen hade gjort i oss och genom oss. Och vi kommer att reflektera Guds härlighet på ett sätt som vi absolut inte kan förstå.
Redan under tusenårsriket så kommer den här världen, denna jord som vi lever på nu, att vara helt annorlunda. Förbannelsen hävs. Och den här världen kommer att vara mycket, mycket vacker. Det är samma värld, men den är nyrenoverad. Och Jesus lever här under tusen år, regerar från Davids tron i Jerusalem. Och då kommer allting att vara så mycket vackrare, för att världen, de materiella skapade tingen, de kommer att reflektera Gud så mycket mer än de gör idag. Och vi kan bara drömma om denna dag, hur stor den är. Jag borde sluta, men jag vill inte, därför att det är så underbart att tänka på de här tankarna. Liksom, vilken dag! Vi är så upptagna liksom med allt som den här världen kan erbjuda. Den här världen bleknar. Hur lång tid har vi kvar? Ingen aning. Vi vet ingenting. Men den är i bästa fall, om vi nu, eller vad det nu, sämsta fall, jag vet inte vilket, men hur länge vi nu lever, vi har, den här tiden går så fort. Den går så fort. Men den här dagen får vi se fram emot. Och vi kan inte leva det kristna livet i oss själva. Vi kan bara ta emot det. Vi kan ta emot hans liv. Och jag avslutar med de här tankarna. Vi talade förra gången om den förlorade sonen. För han gick bort när han kom tillbaks. Och det står att fadern gav honom en ring. Kommer ni ihåg det? Han fick en ring. Och mycket tyder på att den här ringen, det var en signetring. Och någon säger, vad är en signetring? Ni vet ordet som vi använder på svenska, att signera någonting, man skriver på någonting, en autograf. Och då liksom är det den makten som jag har, om kungen eller presidenten eller premiärministern skriver på liksom, så har det väldigt, ja, jag har kungens autograf här liksom. Men att när någon hade en ring, så representerade den ringen faderns auktoritet. Så när sonen fick den ringen, så betydde det att han hade all den makt och auktoritet och rätten att representera fadern. Ingenting undanhållet. Han kunde gå vart som helst, sätta sitt sigill på ett papper, och det var samma sak som om fadern hade gjort. På samma sätt sände Gud sin son Jesus Kristus in i den här världen som en fullvärdig representant. Ingenting höll han tillbaks. På samma sätt i Matteus 28, verserna 18-20, så har Jesus delegerat auktoriteten till oss, församlingen, att gå ut i denna värld och representera honom. Och jag tycker det är så fantastiskt. Den här sonen som kom tillbaks med svansen mellan benen, trodde att allting var kört. Och han sa, okej, jag kommer åtminstone att ha det bättre hos min fader som en avlönad arbetare än jag hade där jag jobbade i det här andra landet där han hade gått bort till. Men han blev positivt överraskad, för han hade alltid varit en son. Han hade bara varit en son som inte hade gemenskap med fadern. För han hade själv valt att gå bort till det här andra landet och leva isolerad. Men när han kom tillbaks så fick han festkläderna. Och han fick en ring. Och det var en signetring. Och det står i Haggai, lilla profeten Haggai, men en av den sista profeten, i andra kapitlet och den 24 versen. Det står om Zerubabel att jag ska göra dig till en signetring. Vad innebär det? Jo, det innebär att han hade ett sådant förtroende för Zerubabel i återuppbyggnaden av Jerusalem och allt det här, att han gav honom all den auktoritet som han behövde. Och i Hebreerbrevet 3:2 så står det om Mose att han var betrodd i hela Guds hus. Tänk att vara betrodd, en människa
Mose var betrodd i hela Guds hus. Det fanns inget område som Gud höll tillbaks från honom. Jag tycker det är fantastiskt. Så tänk på det idag. Den kommande härligheten. Vi har blivit födda på nytt. Vi är teknon. Vi är barn till Gud. Ingenting kan förändra det. Men vi är under träning. Låt oss inte stå emot den helige andes ledning. Då han för oss genom saker för att träna oss för denna dag. Och vilken dag är det? Jo, för adopterandets dag. Denna dag när vi blir avteckningen sker. Och hela skapelsen jublar och säger, wow, den här dagen har vi sett fram emot. När förbannelsen hävs över denna skapelse. Som människan själv la sig under. Valde att lägga sig under. Och nu hävs den. Och nu kommer Gud att reflektera sin härlighet genom, inte bara sonen, den enfödde, utan genom sonen, den förstfödde, tillsammans med alla sönerna och döttrarna som har tränats av den helige ande i denna värld, levande med synden, med all förgängelse som finns i den här världen, men som har tränats och blivit redo för denna dag. Nu träder de fram och hela skapelsen jublar. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Och vi bara prisar dig, Jesus, att detta är någonting som ditt ord säger. Det är ingenting som vi har hittat på. Det är någonting som du har sagt till oss i ditt ord, genom ditt ord. Och Herre, vi ber bara att du välsignar oss nu när vi går. Och kanske det är någon som lyssnar på detta budskap på internet som aldrig bjudit Jesus in i sitt hjärta. Om du har hört det här budskapet, blivit vidrörd av anden, förstått att du är en syndare, precis som Bibeln beskriver alla människor att vara. Du känner det här i hjärtat att du skulle vilja tro på Herren Jesus. Det finns ingenting som hindrar. Bjud honom in i ditt hjärta. Säg ärligt och öppet, Jesus, här är jag, en syndare. Jag tar emot dig just nu som min Herre och frälsare. Tack att du dog för mig. Tack att du utgöt ditt blod för mig. Tack att du ger mig evigt liv som en gåva när jag tror. Det är frälsningen. Enkel, tillgänglig, redo för den som väljer att öppna sitt hjärta och tro. Så om du trodde, hör av dig. Berätta det för oss. Eller gå till en kyrka som är bibeltroende. Och börja att leva i gemenskap med andra kristna. Amen.